Ihanaa, että olette tullut tänne. Tutkiessani tätä aihetta, joka on nyt mulla tässä tänään opetuksessa. Olen tullut itse kovin siunatuksi. Olen joutunut myöskin, minua on haastettu muuttamaan ajatustani siitä tekstistä.
Onhan tekstinä också utmana mig att förändra mig själv.
Ja tämä saattaa haastaa teitäkin.
Och det kan hända att det här också kommer att utmana dig.
Ja uskon, että tekin tulette siunatuksi.
Och jag tror också att ni kommer att bli välsignade av det här.
Puhumme Jeesuksen seuraamisesta. Seuraamme Jeesusta hänen opetuslapsena.
Och nu ska vi tala alltså om att följa Jesus som hans lärjunge.
Olen pitänyt tästä noin vuosi sitten helmikuussa 2015 otsikolla mestarinsa kaltaiseksi tavallaan johdantojakson.
Och jag hade för ett år sedan i februari i fjol alltså en undervisning som var så att säga introduktion till det här ämnet som att handlar om att hur en lärjunge kan bli lik sin mästare.
Suosittelen, että kuuntelet sen täältä Sipon Betanian kotisivuilta.
Och jag rekommenderar ifall du inte var med då att du lyssnar på den här undervisningen som finns på Betanias webbsida.
Kun menet sitä kotisivua riittävän alas, sieltä löytyy arkistoja sieltä februari 2015.
Om du söker reda på mediaarkivet så hittar du det där.
Ja jos ei se avaudu ensimmäisellä selaimella, niin kokeile jotain toista.
Får du problem med spelaren där så kan du söka med någon annan webbläsare.
Mulla itselläni on ollut vähän vaikeuksia avata näitä Betania.
Jag vet. Det har varit lite krångligt där för att det har lite med de här kompatibilitetsproblemen att göra. Att olika webbläsare inte alltid förstår det här. Men vi ska med tyst där på juttu.
Mutta muutaman dian kautta mä hiukan kertaan sitä, mitä opetin viimeksi, koska täällä on varmaan monia, jotka eivät olleet silloin.
Men jag ska i alla fall börja med att lite repetera en del av det som jag sa då, bara för att många inte var med, helt enkelt.
Jeesushan kutsui lihansa päivinä ihmisiä suoraan sanoa. Hän sanoi, seuratkaa minua, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. Näin hän sanoi muun muassa Simonille ja Andrealle.
När Jesus vandrade omkring här på jorden så då gick han ju till olika människor och sa att följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Det här sa han åt Simon och Andreas bland annat.
Huomaa järjestys, Jesus sanoi, että seuraa minua.
Och lägg märke till en ordningsföljden. Först sa han följ mig.
Ja siinä on lupaus, että minä teen teistä ihmisten kalastajia.
Och så ger han ett löfte om att jag ska göra er.
Ja tähän lupaukseen täytyy nyt meidän tarttua, että kun me seuraamme Jeesusta, niin hän tekee jotain.
Och det är till det här löftet som vi ska, eller i det här löftet vi ska gripa tag i det, för att det är han som har lov att göra det.
Ja sen ajan opetuslapsi käsitti sen, että opetuslapset lähti todella ihan konkreettisesti seuraamaan Jeesusta, kulkemaan hänen kanssaan, asumaan hänen kanssaan, jakamaan hänen elämänsä hänen kanssaan.
Och på den här tiden så var ju att vara lärjunge någonting som väldigt konkret, att man betydde att man följde efter, man var tillsammans, man åt och man lärde tillsammans med sin mästare.
Ja oppilaan tehtävänä oli oppia kaikin tavoin opettajastaan ja opettajaltaan.
Och lärjungen han skulle ju lära sig allt han kunde av mästaren.
Kaikesta siitä, kuinka hän eli, kuinka hän asennoitui, kuinka hän käyttäytyi, kuinka hän opetti ja niin edelleen.
Hur han levde, hur han betedde sig, vilken attityd han hade, hans livsstil och hans undervisning.
Se ei ollut vain teoreettinen raamattukoulu.
Det var inte en teoretisk bibelskola.
Vaan paljon syvempi.
Utan mycket djupare.
Nimittäin opettajan elämän vaikutus muutti oppilaiden elämän.
För det här intrycket man fick av sin mästare förändra lärjungen.
Ja oppilaan tehtävänä oli tulla mestarinsa kaltaiseksi.
Och lärjungens utmaning och uppdrag var att bli lik sin mästare.
Lukas 6:40 sanoi, että ei ole opetuslapsi opettajansa parempi. Täysi oppinenna jokainen oleva niin kuin hänen opettajansa.
Och Bibeln talar om att lärjungen blir inte större än sin mästare, men blir på allt sätt lik sin mästare.
Vasta täysin oppineena jokainen oleva niin kuin hänen opettajansa.
Blir lika lärd och får samma undervisning som han har.
Eli meillä varmasti kaikilla on vielä opittavaa.
Vi har nu alla mer att lära oss.
No miksi Jeesus sitten valitsi näitä opetuslapsia?
Varför valde Jesus just de här lärjungarna?
Markus 3:14 sanoi, että hän asetti 12 olemaan kanssansa, lähettääksensä heidät saarnaamaan, ja sitten heillä oli oleva valta ajaa myös ulos riivaajia.
Han i Markus 3:14 så står det om att han valde ut de här 12, att de skulle vandra med honom och lära av honom och ta efter honom, och han gav också dem auktoriteet över de onda andarna.
Eli hän tällä tavalla valmensi opetuslapset jatkamaan hänen työtänsä.
Och på det här sättet så höll Jesus på att träna sina lärjungar så att de skulle kunna fortsätta göra det som han började.
Tarkemmin sanoen hänen kaltaisenaan viemään sanomaa hänen työstään eteenpäin.
Att de lika honom på samma sätt som han också skulle föra vidare hans undervisning.
Hän sanoi Johannes 20:21, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät.
Och Johannes 20:21 så står det, så som fadern har sänt mig så sänder jag er.
Ja sitten lähetyskäskyssään hän sanoi, että menkää tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.
Och i missionsbefallningen så säger han ju att gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar.
Hän ei sanonut ainoastaan, että johdattakaa heidät uskomaan minun, että he pääsisivät taivaaseen.
I första hand så sa han ju inte att lär dem att tro på mig så att de kommer till himlen.
Vaan hän sanoi, että tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.
Mutta hän sanoi, että gör lärjungar av alla folk.
Ja aivan samaa tarkoitusta varten, kun hän oli ensimmäisen opetuslapsensa kasvattanut.
På samma sätt som han hade själv gjort med sina lärjungar.
Mutta tänään Jeesuksen opetuslapsikoulu on hiukan erilainen, koska hän ei ole täällä fyysisesti, eikä me voida seurata häntä fyysisellä tavalla.
I dag är hans lärjungaskola lite annorlunda, eftersom han inte själv fysiskt är närvarande. Och vi kan inte själva fysiskt följa en människa.
Mutta kuinka me voimme olla Jeesuksen oppilaina tänään?
Men då är frågan, hur kan vi idag vara Jesu lärjungar?
Meillä on apostolinen koko Raamatun todistus Jeesuksesta, jonka Pyhä Henki avaa meille.
Vi har ju en apostoliskt, ett apostoliskt vittnesbörd och hela Bibeln vittnar om Jesus.
Näin me voimme oppia tuntemaan, kuka ja millainen Jeesus on.
Och genom Bibeln så kan vi alltså med den helige andes hjälp lära känna hurdan Jesus är.
Ja Jeesus on lähettänyt Pyhän Hengen sijallensa ja Pyhä Henki täyttäessään asuu meissä.
Och Jesus han har sänt den helige ande i sitt ställe och den helige ande vill bo i oss.
Näin Pyhä Henki mahdollistaa, että me voidaan elää päivästä päivään Jeesuksen opetuslapsi.
Och det är den helige ande som gör det möjligt för oss att idag, dag efter dag, vara Jesu lärjunge.
Jeesus on meidän henkilökohtainen mestarimme ja myöskin meidän mestarimme seurakuntana.
Och Jesus är vår personliga mästare, men han är också församlingens mästare och herre.
Tämän verran kertausta siitä ensimmäisestä.
Det här var ännu lite repetition av den första undervisningsdelen.
Sen tähden, että nyt kun me menemme eteenpäin, niin me koitetaan asennoitua, että me olemme nyt Jeesuksen opetuslapsia oppimassa hänestä seurataksemme häntä.
Och det här är också lite som att för att hjälpa oss nu in i den här sinnes liksom läget där vi kan se oss själva som lärjungar som lyssnar till vad Jesus undervisar.
Että hän saa muuttaa myöskin meidän elämäämme hänen kaltaiseksi.
Och att han också i den här processen får förändra, förvandla våra liv så att vi blir lika honom.
Ei se hyödytä meitä katsella, että Jeesus oli tämmöinen ja Jeesus oli tämmöinen.
Inte hjälper ju att vi bara ser på Jesus, att han var sån och han gjorde det och det och sa det här.
Kun hänen tavoitteenaan oli muuttaa meidän elämäämme hänen tuntemisensa kautta.
För han vill ju förvandla våra liv genom att vi lär känna honom.
Niinpä me lähdetään nyt vähän kulkemaan Jeesuksen opetuslasten kanssa.
Så nu ska vi vandra tillsammans med Jesus och hans lärjungar en stund.
Ja meillä on tietenkin hiukan vaikeuksia, joita ensimmäisillä opetuslapsilla ei niinkään ollut.
Vi har ju en del svårigheter som de första lärjungarna inte hade.
Kuinka me voidaan kurottautua siihen Jeesuksen aikaan ja siihen opetuslasten maailmaan?
Hur kan vi på något vis nå fram till den här tiden och platsen och situationen där Jesus och lärjungarna vandrade?
Otetaanpa ensin tällainen. Markus 1:35, siellä Jeesuksesta sanotaan, että varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos, meni aution paikkaan, siellä hän rukoili.
I Markus 1:35-38 så står det om Jesus, att tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, så steg Jesus upp och gick upp till en enslig plats och bad där.
Mutta Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, riensivät hänen jälkeensä ja löydettyä hänet, he sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua.
Simon och de som var med honom skynda efter, och när de fann Jesus sa de till honom, alla söker efter dig.
Onko sinun elämässä koskaan käynyt niin, että kun sä menet kammioissa ja alat rukoilla, niin joku tulee ja sanoo, että hei, nyt sua jo tarvittaisi.
Att det har hänt i ditt liv någon gång att du har gått åt sidan för att be och så kommer någon och rycker i dig och säger att nu måste du komma, för alla väntar på dig.
Jeesuksen opetuslapset tekivät juuri tällä tavalla Jeesukselle.
Det var ju så här lärjungarna gjorde med Jesus.
Nimittäin tämän tilanteen tapahtuman paikkana on Kapernaum.
det här hände i närheten av Kapernaum.
Ne edelliset jakeet kertovat, kuinka edellisenä iltana siellä oli ollut todella suuri parantumiskokous.
Och de tidigare bibelställena där så berättar om att det hade varit ett stort helande möte kvällen innan.
Ja opetuslapset varmaan ajattelit, nyt kansa on jo odottamassa jatkoa tälle, tule, kaikki odottavat sinua.
Och lärjungarna de var inställda på det här, att nu kommer ju flera människor att vilja ha med Jesus att göra, komma till Jesus.
Mut mitä Jesus sanoi?
Ja vad sa Jesus då?
Hän sanoi heille, menkäämme muualle, läheisiin kyliin, että minä sielläkin saarnaisin, sillä sitä varten minä olen tullut. Ja hän meni ja saarnasi heidän synagogissaan koko Galileassa, ajoi ulos riivaajat.
Jesus sa, att vi går någon annanstans. Till byarna här omkring så att jag kan predika där också. Det är ju därför jag har kommit. Och han gick och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna.
Huomatko, Jesus oli aamulla varhain isänsä edessä neuvottelemassa päivän ohjelmasta.
Märker ni här att Jesus han hade varit hos med sin fader tidigt på morgonen och liksom diskuterat vad ska vi göra idag?
Toinen tilanne. Luukas 6:12 tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorelle rukoilemaan. Hän oli siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa. Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, joille hän myös antoi apostolin nimen.
Okei, annan vielä annan tilfälle i Luukas 6:12 står det så här. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be och han bad hela natten till Gud. När det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut bland dem 12 som han kallade apostlar.
Ennen kuin hän valitsi ne 12 apostolia, hän rukoili ja neuvotteli isänsä kanssa läpi koko yön siitä valinnasta.
Och innan han alltså valde ut de här 12, så hade han varit tillsammans med sin fader hela natten för att få visshet.
Jeesus sanoi itsestään Johannes 5:19, että totisti minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, mitä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee.
Och Jesus svarade, det står alltså i Johannes 5:19, att Jesus svarade dem, jag säger er sanningen, sonen kan inte göra någonting av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen.
Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee, ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette.
Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör, och större gärningar än dessa ska han visa honom så att ni blir förundrade.
Jesus oli ihminen ja vaelsi pyhän hengen voimassa.
Jesus var ju en människa som vandrade i den helige andes kraft.
Ja hän vaelsi kaiken isänsä teoissa ja hän näki niin kuin mihinkä isä tahtoi hänet johdattaa.
Och han såg vad fadern ville göra och han gick i den riktningen som fadern gjorde.
Ei hän niin kuin sattuman varaisesti sen kulkenut sinne tänne.
Det var inte liksom slumpartat hur han gick hit och dit.
Ja tähän saadakseen tämän johdotuksen hänen täytyi viettää aikaa isänsä kanssa rukouksessa.
Och för att få den här ledningen och vissheten så tillbringar han tid tillsammans med fadern.
Opetuslapset monesti tapasi hänen milloin yleensä aamuisin illalla läpi yönkin Jeesus rukoili.
Och lärjungarna hittade ju Jesus ofta lite avskilt tillsammans med sin fader hade han bett både på kvällen och på morgonen och på natten.
Jesaja 54 sanoo Jeesuksesta profetaalisesti näin. Herra minun Jumalani on antanut minulle taitavan kielen, niin että voin sanalla rohkaista uupunutta. Aamu aamulta hän herättää minut, herättää korvani kuulemaan oppilaan tavoin. Herra avasi minun korvani ja minä tottelin, en väistänyt tehtävääni.
Jesaja 54, så står det profetiskt också om Herren, Jesus. Herren har gett mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt. Herren har öppnat mitt öra, och jag har inte varit upprorisk, jag har inte vikit tillbaka.
Hän teki ja opetti, ja sillä omalla kaikella mitä hän oli, hän haluaa muuttaa opetuslastensa elämän.
Jeesus han handlade och han talade och genom allt det här ville han förvandla och förändra lärjungarnas sätt att leva och tänka.
Ja niin hän sanoo meillekin tänään tässäkin asiassa, seuraa minua.
Och också i den här hänseende så säger han idag till oss, följ mig.
Oppilas ei ole opettajansa suurempi.
Lärjungen är inte större än sin mästare.
Jo yksistään tämä riittäisi tälle päivälle meille aiheeksi, että kuinka me seuraamme Jeesusta hänen rukouselämässään.
Det här skulle egentligen räcka ganska långt redan idag. Hur följer vi Jesus i hans böneliv?
Kuinka hän saa avata meidän korvamme kuulemaan opetuslapsen tavalla?
Hur får han oss att öppna våra öron på lärjunga vis?
Olin kauan sitten vetäjänä nuorisoleirillä.
För länge sedan så var jag ledare på ett ungdomsläger.
Ja Jumala aina herätti minut varhain aamulla, vaikka en itse olisi välttämättä halunnut.
Och Gud han väckte mig alltid tidigt på morgonen, fast jag inte alltid själv hade velat vakna då.
Ja eräänä aamuna näin jonkinlaisen sisäisen näyn.
Och en morgon så såg jag liksom någon slags inre syn.
Siinä oli tämmöisiä peuroja, jotka ovat hyvin arkoja eläimiä.
Och där var sådana små hjortar som var väldigt skygga.
Ja jotenkin se kuva, minkä näin, niin Jumala puhui, että niin kuin nämä peurat, ne ovat hyvin arkoja, että pienikin risahdus häiritsee niitä ja ne väistyvät.
Och Gud talar till mig om de här hjortarna, att de är väldigt skygga. En litet knakande i buskarna så flyr de.
Samalla tavalla hän haluaa herättää minut niin, ettei mikään vielä häiritse, että minä kuulen hänen pienimmänkin kuiskauksensa.
På liknande vis vill han liksom få min uppmärksamhet, så att ingenting stör mig.
Herra, vaikuttako meihin, että me oikein rakastuisimme niihin hiljaisiin, rauhallisiin hetkiin meidän mestarimme seurassa.
Och må Gud hjälpa oss att vi verkligen skulle bli förälskade i de här stilla stunderna tillsammans med Herren.
Näin, että se on koko meidän hengellisen elämämme kasvun kulmakivi.
För det är en riktig grundsten och hörnsten för vårt andliga livs tillväxt.
Koska siellä Jumala puhuu meille henkilökohtaisena mestarina.
För där talar Herren till oss som vår personliga mästare.
Mitä juuri meidän itsemme tulee tehdä ja kuinka me löydämme sen johdatuksen elämämme.
Vad vi ska göra i vårt eget liv och hur vi ska hitta hans ledning.
Mutta me jatkamme nyt tänään matkaamme Jeesuksen ja opetuslasten kanssa.
Men vi ska fortsätta en stund tillsammans med Jesus och hans lärjungar.
Ja me menemme Johanneksen evankeliumin 4. lukuun.
Och nu ska vi gå till Johannes 4.
Ja siellä kerrotaan, että Jeesus oli pääsiäisjuhlilla Jerusalemissa.
Och här berättas det om hur Jesus var i Jerusalem under påskhelgen.
Ja sitten mainitaan, että Johannes kastajan, ja kerrotaankin monemmat Johannes kastajan opetuslapset lähtivätkin seuraamaan Jeesusta.
Och här talas också tidigare om hur Johannes lärjungar började följa efter Jesus, en del av dem.
Jotkut tuli sanomaan Johannes kastajalle, että mitäs nyt, että sun opetuslapset lähtee Jeesuksen perään.
Och någon av Johannes lärjungar gick till honom och frågade, vad är det nu som händer? Vad händer nu när en del av dina lärjungar överger dig och går till Jesus?
Kun Jeesus kuuli tästä, hän ehkä ihan hienotunteisesti halusi väistyä Galileaan.
Och kanske Jesus hörde om det här och ville lite dra sig åt sidan till Galileen.
Ja Johannes 4:3 sanoi, että hän jätti Judean ja meni taas Galileaan.
För det står också Johannes 4 då att han lämnar Judean och vänder tillbaka mot Galileen.
Mutta sitten on mielenkiintoinen jae, sanotaan, että mut hänen oli kuljettava Samarian kautta.
Och så står det lite intressant att han måste då ta vägen genom Samarien.
Miksi se on mainittu?
Varför så beskrivs det på det här sättet?
Ensimmäinen kysymys teksti kun me kysymme, tekstille kannattaa aina esittää kysymyksiä.
När vi läser Bibeln och studerar texterna så är det alltid bra att ställa frågor.
Ei vain lukea, vaan kysyä siltä tekstiltä.
Alltså inte bara läsa rakt av, utan också fråga, vad betyder det här?
Silloin se alkaa usein avautumaan.
För på det här sättet börjar vi också förstå
det bättre. Jeesuksen oli kuljettava Samarian kautta?
Varför måste Jesus alltså gå via Samaria?
Kun se näin mainitaan, niin siihen täytyy olla joku erityinen syy.
När det nu nämns på det här sättet så var det ju någon speciell orsak till det också.
No uskon, että kaikki täällä olevat tuntee hyvin Raamattunsa ja Johannes 4 heti muistaa, ahaa, sehän on se Jeesus ja samarialainen nainen.
Ja tror att många av er som läser er Bibel och vet att det var där just som Jesus mötte den samaritiska kvinnan.
No sitten nousee heti toinen kysymys, no keitä nämä samarialaiset olivat, eli millainen tämä samarialainen nainen oli?
Men då kan man ju fortsätta och fråga, att vem är samarierna och vem var då den här kvinnan?
Samarialaisia juutalaisia on tänä päivänä noin 700 jäljellä.
Av samariterna finns det idag cirka 700 människor kvar.
Mutta erään lähteen mukaan Jeesuksen päivinä niitä oli noin 1 miljoona.
Men enligt olika källor så fanns det ungefär 1 miljon på Jesu tid.
Ja senpä tähden nyt saadaksemme tätä taustatietoa, päästäksemme jotenkin sisälle siihen kohtaamiseen, mikä meille on varmasti monille niin tuttu, niin mennään vähän katselemaan karttoja ja taustaa.
Ja för att få lite bakgrundsinformation och förstå sammanhanget lite bättre, innan vi går in i själva texten, så ska vi titta på kartan.
Ja ensinnäkin... Miksi mä tällä saan nyt mitään aikaisemmin? No. Eli nyt näette, Samaria on siinä Judean ja Galilean välissä.
Då ser ni att Samarien här i Israels land så finns mellan Judeen och Galileen.
Ja Jerusalem on Judeassa.
Och Jerusalem finns i Judeen.
Eli Jeesus lähti Judeasta Samarian kautta Galileaan.
Och när man då går från, när Jesus skulle gå från Jerusalem till Galileen, så gick han genom Samarien.
Varmaan sieltä nyt tunnistatte Genesaretin järven ja Kuolleen meren sitten.
Niin se ju på kartan där finns både Galileiska sjön och sedan i söder Döda havet.
Oletteko nyt kartalla?
En ni med på kartan nu då?
Ja nyt se suora tie Jerusalemista Galileaan menee todellakin Samarian kautta.
Och när man tittar på kartan här så att så blir faktiskt den rakaste vägen till Galileen just genom Samarien.
Mutta se mitä yleensä juutalaiset käyttivät, niin menee täältä Jordanin itäpuolelta.
Men vanligen så när judarna skulle till Galileen så tog de en rutt som gick mer österut via Jordanfloden.
Jos suora tie kestää noin 3 päivää, niin tämä Jordanin itäpuolen kautta kestää noin 6 päivää.
Och om den raka vägen tar 3 dagar så går den här som man går på östra sidan om Jordanfloden så den tar 6 dagar.
No Jeesus ei kyllä käyttänyt sitä suoraa tietä sen tähden, että hänellä olisi kiire, koska me näemme tekstistä, että ei hänellä ollut mikään kiire.
Och Jeesus tog inte den här raka vägen för att han hade bråttom, för texten beskriver inte något sånt.
Ja nyt on heti taustatietona se, että juutalaiset ja erityisesti Juudean juutalaiset eivät voineet käyttää tuota suoraa tietä.
Men det är också bra att veta från historien då att judarna, speciellt de som bodde alltså i Judeen, de kunde inte använda den här raka vägen.
Ja miksi he eivät sitten kulkeneet Samarian kautta
Galileen? Varför gick inte judarna raka vägen genom Samarian?
Samarialaisten ja juudealaisten välillä oli kaukaa menneisyydestä syvää ennen kaikkea uskonnollinen kuilu.
Och det fanns sådana skäl i historien alltså att samarierna eller samariterna och judarna hade i tidigt för länge sedan alltså i historien haft en stor
katsomme sitä hetken päästä hiukan tarkemmin.
Skiljelinje.
Ja varsinkin juudealaiset kartoivat heille vihamielistä ja saastaista Samaria.
Och de uppfattade alltså de bodde i Judeen uppfattade att samariterna de var liksom på något vis fiender och de var orena.
Ja erityisesti juudealaiset halveksivat samarialaisia.
Man, de som bodde i Judeen, de förakta de som bodde i Samarien.
Ja te tiedätte, mitä halveksunta saa aikaan.
Och ni vet vad förakt åstadkommer.
Usein vihamielisyyttä ja vihaa ja joka väkivaltaa.
Det orsakar ofta att man blir arg och man blir hatisk och det leder till våld.
Juutalaiset rabbit eivät voineet kuvitella kulkevansa Samarian kautta ja Galileaan, koska he pelkäsivät samarialaisten vihamielisyyttä, toisaalta he pelkäsivät, että he saastuvat kulkeessaan tuon sekakansan lävitse.
Och de som bodde i Judeen, de var rädda att gå till Samarien, för de var dels rädda för aggressivitet och våld, men också för att de själva skulle bli orenade.
Eli jo tässä me nähdään, että kun Jeesus valitsi Samarian reitin, niin hän rikkoi monta sen ajan, voi sanoa, sosiaalista, kulttuurista ja uskonnollista muuria.
Och när Jesus då tar raka vägen genom Samarien, då vet vi att han också bryter mot den tidens sociala och kulturella och till och med också religiösa tabun eller förbud.
Katsotaan hiukan vielä näitä paikkoja, että me ymmärrettäisiin tuo tilanne.
Vi tittar lite på en annan karta här för att förstå det här sammanhanget.
Eli tänne, en tiedä miten te onnistutte näkemään, mutta täällä on 2 vuorta, joiden nimet on Ebal ja Karissim.
Mitt i Samarien så finns det 2 berg som heter Ebal och Garissim.
Ehkä joillekulle kuitenkin tulee mieleen nämä tärkeät vuoret, Ebal ja Garissimin vuoret.
Det kan hända att någon känner igen de här namnen, Ebal och Garissim.
Ja niiden välissä on merkitty Syykkar.
Och mellan de här 2 bergen finns det en plats som heter Syykkar.
Eli se on tuolla Garissimin vuoren juurella.
Det är alldeles där vid foten av berget Garissim.
Ja tässä on hiukan niin kuin vanhemmalta ajalta kartta.
Här nu en annan karta som är från en lite äldre tidsperiod.
Ja siellä Ebal ja Karissimin vuorten väliin on merkitty paikkakunta nimellä Siikem.
Och på den så finns det då samma plats mellan Ebalberget och Karissim, och här kallas den då Siikem.
Ja tuo Syykkari, josta nyt tuo Johannes 4 puhuu, Syykkarin lähistöllä oli tuo Jaakobin kaivo, niin on todennäköisesti rakennettu vanhan Siikemin paikalle.
Och när då Johannes 4 talar om Syykkar och Syykkars brunn, eller Jakobs brunn i Syykkar, så är det högst antagligen Siikem som man avser.
Ja tässä kartassa tämä Samarian alue, te näette, että siellä on näitä heimojen Efraim ja Manasse asuinsijoja ennen kaikkea.
Och när man då har forskat i var de olika stammarna har bott, så ser man att det är stammarna Efraim och Manasse som har bott i det här området.
Ja ketäs ne Efraim ja Manasse olivat? Ne olivat Joosefin poikia.
Och vem var då Efraim och Manasse? Jo, det var Josefs söner.
Kun jossain vaiheessa luin tätä tekstiä, mä niin ajattelin, että tämä on niin valtava historiallinen paikka, missä tämä tapahtui, tämä kohtaaminen, että sen täytyy olla todella merkittävä.
Och när jag läste det här så började jag förstå att det här är ju en väldigt viktig historisk plats. Och det som hände där blir också historiskt.
Ja sen tähden mainitsen muutamia asioita, mitä tapahtui tuolla Siikemissä.
Och då vill jag nämna några saker som hände då i Gamla testamentets tid i Siikem.
Kun Jumala oli kutsunut Abrahamin sinne Kanaanin maahan, niin ensimmäisen kerran hän pystytti alttarinsa Siikemissä.
Och när det står om Abraham, hur han blev kallad av Gud från sin hemtrakt för att komma till den här platsen, så var det just där i Siikem som han byggde sitt första altare.
Herra vahvisti lupauksensa, että sinun jälkeläiseni minä annan tämän maan.
Och det var där som Gud bekräftade sitt löfte till Abraham om att genom dig ska dina barn, men också alla folk, bli välsignade.
Ja vastaavasti Jaakob, kun hän palasi siis sieltä pakomatkaltansa Mesopotamiasta, niin hän tuli ensimmäiseksi Siikemin kaupunkiin ja pystytti sinne alttarin Herralle.
Och det talas också om Jakob, när han kom från sin landsflykt tillbaks, så kom han till Siikem och byggde ett altare där.
Ja mainitaan myöskin, että hän osti sieltä maapalstan Siikemin tai Haamorilta.
Och det står också om att Jakob köpte där ett område helt enkelt i Siikem.
Ja Siikem oli hänen isänsä, eli paikan nimi tuli siitä.
Och det där påminner om hans fader.
Ja Jakob antoi tämän Siikemin vuoren harjanteen Joosefille.
Och det hade ju varit så tidigare att Jakob hade sedan gett det här åt Josef, det här området, bergsområdet vid Siikem.
Kun sitten myöhemmin Joosefin aikana Israelin kansa oli joutunut Egyptiin, ja Joosef sanoi, että viekää, kun te Jumala teidät täältä kutsuu pois tai vapauttaa, niin viekää mun luuni sinne Siikemiin.
Och ni vet sen när Jakob och Josef och alla, hela folket, eller det här släkten hamnade i Egypten, och efter 400 år kom tillbaka, så då hade Josef gett order om att ta med mina ben och föra dem hit till Siikem.
Niin sen tähden siellä oli Joosefin poikien asuinalueetkin, Efraim ja Manassen
asuinalueet. För där fanns ju liksom så att säga ett område som hörde till Jakob.
Ja tuo Garissimin ja Ebalin vuori, ne olivat ne vuoret, missä kun Mooses oli tehnyt uudistanut liiton Jumalan kansan kanssa.
Och de nämns också de här bergen, Garissim och Ebal, i samband med Mose, när han hade fått förbundet bekräftat eller förnyat med Gud.
Niin Garissim oli se siunauksen vuori.
Och då var Garissim välsignelsens berg.
Samoin tuolla vuorella Joosua uudisti liiton Herran kanssa.
Och det var också där som Joosua förnyade förbundet med Gud just här i Siikem.
Eli tämä kaikki, ja tässä ei ole lähellekään vielä kaikki, niin painottaa teille sitä, että Siikem, myöhempi Syykkar, se on todella niin kuin israelilaisille hirvittävän tärkeä paikka.
Det här var bara några exempel på hur den här platsen i Israels historia har varit väldigt viktig.
Siellä oli Jumala ilmestynyt kaikille kantaisille.
Hän hade Gud uppenbara sig för alla de här stamfäderna.
Ja myöskin siellä lähistöllä Siilossa oli ensimmäisiä aikoja, ja niissä lähistön kaupunkeissa ollut ilmestysmaja pystytettynä ennen kuin Salomo rakensi temppeli Jerusalemin.
Och i närheten från Siilom där vad heter det, tabernakle hade upprättats.
Ja sitten vielä hiukan taustaa.
Ännu lite bakgrund till det här.
Tämä Oi. No, missä meni se kartta? Eli tämä tummempi katkoviiva tässä välissä.
Ni ser här en sån här sträckad linje mellan Efraim och Dan.
Se on suurin piirtein siinä, missä kun Salomonin pojan Rehabeamin aikana.
Det här var någonting som har att göra med Salomos son Rehabeam.
Valtakunta jakaantui kahtia eteläiseen Juudaan.
För då delades riket i nordriket och sydriket.
Ja pohjoiseen Israelin.
Och det var alltså Juda i söder och Israel i norr.
Vain Juudean ja Benjaminin heimo jäi Salomonin pojan hallintavaltaan.
Och det var då alltså Judea och Benjamin, det var de stammarna som blev kvar alltså under Rehabeams styre.
Ja karkeasti katsoen muut heimot jäivät sinne pohjoisen valtakuntaan.
Och i praktiken då alla de andra 10 stammarna blev på den norra sidan, norra riket.
Joo, jonka eteläisen osa oli sitä Samaria. Ei, tässä on niin kuin yhteenvetona toinen kuningasten kirja 17. Siellä kerrotaan, että kun Herra oli repäissyt Israelin Daavidin suvusta erilleen, israelit olivat asettaneet kuninkaaksi Jerobeamin Nebatin pojan, ja Jerobeam oli kääntynyt Israelin pois Herran teiltä ja johdattanut sen suureen syntiin.
Och det står alltså om det här i andra konungaboken 17:21, att när han hade ryckt Israel från Davids hus och de hade gjort Jerobeam Nebats son till kung, hindrade denne Israel att följa Herren och fick dem att begå en stor synd.
Eli tämä vihamielisyys, tämä uskonnollinen ero, tämä valtava kuilu samarialaisten ja juudealaisten väliltä oli viimeistään täältä lähtöisin.
Och den här, liksom, den här aggressiviteten som fanns mellan samariterna och judarna och den här religiösa skilsmässan som hade uppstått, den har sina rötter i den här sammanhanget.
Nimittäin tämä Jerobeam pelkäsi, että jos hänen alueeltansa juutalaiset menevät sinne Jerusalemin, kääntyvät sen eteläisen valtion kuninkaan puoleen.
Och då, Jerobeam var rädd för de här människorna att de skulle komma och göra uppror helt enkelt mot hans välde.
Ja sen tähden hän perusti kaikenlaisia uhripaikkoja sinne omalle alueellensa ja temppeleitä, joissa hän sanoi, että palvelkaatte täällä.
Ja han ville inte att hans folk skulle fara till Jerusalem, utan han upprättade istället altaren i sitt eget område, alltså i Samarien.
Ja tämä samainen luku, toinen kuningasten kirja 17:23, sitten sanoo tästä, kun tämä Israelin syntivelka oli täynnä, niin Herra työnsi Israelin pois kasvojensa edestä ja teki niin kuin oli palvelijoittensa profeettien suulla ilmoittanut ja siirsi Israelista heidän omasta maastaan Assyriaan.
Så står det här då i andra konungaboken 17:22 framåt att Israels barn levde alltså i de synder som Jerobeam hade gjort. De vände sig inte bort från dem, men till slut försköt Herren Israel från sitt ansikte så som han hade hotat genom alla sina tjänare profeterna, och så blev Israel bortstött fört till Assyrien.
Ja taas vastaavasti Assyrian kuningas siirsi Babyloniasta, siinä on monia paikkoja, esimerkiksi kuutta uusia asukkaita Samarian kaupunkiin.
Och sedan skickas kungen i Assyrien olika människor, olika folk att komma in i Samarien ställe.
Mutta on mainittava, että ei kaikkia Israelin asukkaita siirretty sinne Assyriin.
Men det är bra att lägga märke till att alla som bodde där i Israels land i Samarien flyttade ju inte till Assyrien, men en del.
Myöhemmin mainitaan, kun myöskin Juuda oli ollut pakkosiirtolaisuudessa ja sen jälkeen palasi takaisin.
Och sen senare i Esra står det om när också Juuda hade blivit fört i exil och sedan småningom kom tillbaks till
landet. Ja kun he alkoivat rakentaa uudelleen temppeliä, niin eivät ottaneet samarialaisia mukaan tähän rakennustyöhön.
Och när man sedan igen började återuppbygga templet, så då tog man inte med de här som bodde i Samarien mera.
Eli nyt kun olette kärsivällisesti kuunnelleet tätä taustaa.
No han är väldigt tålmodiga i att lyssna till den här bakgrunden.
Niin meidän on tässä valossa ehkä ihan toisenlaista nyt katsoa, kun tämä mennään eteenpäin tässä tapahtumassa.
Men det här ger oss också en lite annan förståelse för sammanhangen när vi går vidare i berättelsen.
Eli samarialaiset pitivät itse itseänsä ihan oikeasti Israelin poikina ja tyttärinä.
Och det var så här alltså att samariterna, de själva uppfattade sig nog som riktiga söner till Israel.
Suorastaan oikean uskon vartio.
Och de tyckte att de var själva verket, de som verkligen försvarade den rätta tron och rätta läran.
Mutta juudealaiset haukkuvat heitä muun muassa nimellä Kutim, joka tuli sieltä yhdestä Assyrian paikkakunnasta, josta heitä oli siirretty.
De som bodde i Judeen igen, så de liksom föraktade dem och liksom skyllde dem för att vara någonting som kommer från Assyrien.
Samarialaisten uskossa oli tiettyjä peruspilareita.
Och när man tittar på samariernas tro så finns det en del grundsaker.
Uskoivat yhteen Jumalaan, Jahveen.
De trodde på en gud, alltså Jahve.
Heillä oli yksi profeetta Mooses.
De hade en profet som hette Moses.
Ja yksi ilmoitus Toora, josta he pitivät pyhinä kirjoituksena vain siis näitä viittä Mooseksen kirjaa.
Och de hade heliga skrifter som var de fem Moseböckerna, alltså Toran.
Heillä oli yksi Jumalan palvontapaikka, tämä Garissimin vuori.
Och så hade de en plats där de tillbad Herren, och det var på Garissim, berget Garissim.
Ja hekin odotti Messiasta, ja heidän käsityksen mukaan Messias on profeetta ja opettaja.
Och också de väntade på Messias, och i deras värld så var de Messias en profet och en lärare.
Näettekö nyt tämän historiallisen syn takia juudealaiset halveksivat samarialaiset?
Förstår ni nu varför judarna hade så svårt med samarierna?
Juudealaiset sanovat, te ette kuulu ollenkaan juutalaisiin, israelaisiin. Te olette sekakantaa, se olette pakanoita.
Judarna, eller de som bodde i Judeen, de betraktade samarierna som en bland folk. De är inte alls riktiga israeliter.
No vastaavasti taas samarialaiset ajattelivat vähän samalla tavalla juudealaisista, koska halveksuntahan aina saa aikaan sitä, että me nostetaan kanssa oma itsetunto.
Men det var ju så också att samarierna, de tyckte samma sak om de som bodde i Judeen. Och det är ju så här också som förakt fungerar, att när man blir föraktad så ger man tillbaks på samma mynt.
Ja nyt ihan vain vilauksen vuoksi tässä on länsiranta, tässä heikosti näkyy tässä kartassa. Ja siellä on nyt tämän Sikkemin ja Syykkärin paikalla tänä päivänä Nablus, joka on palestinalaisten pääkaupunki.
Okei, idag så ser vi här en lite suddig karta över landet och Västbanken. Och idag så är ju då det här Syykkär en stad som kallas Nablus på Västbanken och är palestinska statens huvudstad. Mm.
Nyt me voidaankin mennä aika vauhdilla tätä tekstiä läpi, koska on melkein kaikki käyty sitä lävitse.
Nu kan vi ganska raskt gå igenom texten.
Eli matkalla Jeesus tuli Syykkär-nimiseen Samarian kaupunkiin, ja sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalle Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo.
Och Jesus alltså kom till den här samariska staden som heter Syykkär, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef, och där fanns Jakobs brunn.
Ja sitten Jeesus matkasta uupuneena istahti kaivon reuna.
Och Jeesus som blev trött av vandringen, han satte sig ner på brunnskanten.
Ja sitten sanotaan, että eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi.
Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten, och Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka.
Opetuslapset oli lähtenyt ostamaan kaupunkin ruokaan, kenties Johannes oli jäänyt jonnekin sinne.
Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat, men kanske Johannes fanns någonstans i närheten.
Ja nyt jos me ajattelemme, mitä tuossa oikein alkoi ensimmäiseksi tapahtumaan.
Nu ska vi lite titta på vad som börjar hända i den här situationen.
Tuo nainen näkee, että siinä on juutalainen, ehkä niinku ihan Judeasta päin tuleva mies.
Kvinnan hon får syn på en man som kommit från Judeen.
Ja sen ajan tapojen mukaan miehen ei sovinut puhutella naista, ei kunnioitettava rabbi ei puhutellut julkisesti edes omaa vaimoansa.
Och på den här tiden så var det ju inte liksom korrekt att en man tala med en kvinna på gatan, inte en riktigt vad heter det? Skriftlärd farisé, så rabbi kunde inte ens tala med sin fru på gatan.
Jeesuksen olisi tullut väistyä ainakin 5 metriä niin, että nainen olisi saanut ottaa vetensä ja sitten väistynyt.
Det hörde till att Jeesus borde egentligen ha gått åt sidan åtminstone 5 meter för att låta kvinnan komma till brunnen och ta vatten.
Mutta Jeesus vaan istuu siinä, ja kun nainen lähestyy, niin hän sanoo naiselle, että anna minulle juoda astiastasi.
Men Jeesus han sitter bara kvar där, och när kvinnan kommer närmare så säger han åt kvinnan att ge mig lite att dricka.
Eipä ole ihme, että nainen hämmästyy.
Och det är ju inget att undra över att kvinnan blir jätteförvånad.
Ja hän sanoo, että sinähän olet juutalainen. Kuinka sä pyydät juotavaa minulta? Minulta, samarialaiselta naiselta.
Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om någonting att dricka?
Ja Johannes selostaa tätä, mitä minä juuri selostin teille, että juutalaiset eivät näe seurustella eikä ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa.
Johannes förklarar här det som jag också har förklarat, att judarna umgås nämligen inte med samarierna.
Ajatellaanpa Jeesusta tuossa tilanteessa.
Tänk lite på Jesus i den här situationen.
Hän kaiken maan luoja, Messias.
Han som är hela världens skapare och messias.
Lähestyy nyt ensinnäkin naista, jota hän ei olisi saanut lähestyä siihen aikaan.
Kommer nu nära en kvinna som på den tiden han då inte fick göra.
Ja sitten kaikki tämä historiallinen, uskonnollinen, poliittinen kuilu.
Och sedan den här klyftan som fanns av religiösa och historiska skäl mellan judar och samarier.
Hän ei pelännyt saastumista.
Han var inte rädd för att bli orenad.
Vaan hän nöyrytti itsensä ja pyysi palvelusta tältä naiselta.
Utan han ödmjukade sig själv och bad den här kvinnan om en tjänst.
Mikä kohtaamistapa?
Vilket förhållningssätt han här visar.
Sitten Jeesus jatkaa.
Sen fortsätter Jeesus.
Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä ja antaisi sinulle elävää vettä.
Jeesus svarar henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten.
Ja nainen jatkaa, että eihän sinulla ole edes astia, kaivo on syvä, mistä sinä lähdevettä ottaisit?
Och hon sa, herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet?
Ja sitten huomaatte, että kun me pohdimme myös sitä, että ketä ne samarialaiset olivat, niin kuka tämän samarialainen nainen oli? Hän sanoi, et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon.
Och när vi då tänker på hur samarierna tänker kring de här sakerna och hur de betraktar de som bor i Judén och sig själva, så säger hon så här, är du större än vår far Jakob?
Hän joi sitä itse, tämän kaivon vettä, sitä joivat hänen poikansa ja karjansa.
Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap.
Jeesus jatkaa hänelle, että joka juo tätä vettä, se tulee uudelleen jano, joka juo minun antamani vettä, ei enää koskaan janoa. Sitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Ja nainen sanoi, herra, anna minulle sitä vettä, silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä vedenhaussa.
Jeesus svarar henne, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten.
Ja sitten tulee yllätys.
Och då kommer sen en överraskande vändning.
Jeesus sanoi yllättäen hänelle, että mene hakemaan miehesikin tänne.
Jeesus sanoi nämligen, että gå och hämta din man och kom hit.
Ja minun täytyy tunnustaa, että minä en ihan ymmärrä vielä tässä kohtaa tätä Jeesuksen taktiikkaa.
Och jag måste ju erkänna, att ännu i det här skedet så förstår jag inte riktigt Jeesu taktik.
Ihan kokonaan.
Helt och hållet.
Tän nainen vastaa, että ei minulla ole miestä.
Kvinnan svarar ju, att jag har ingen man.
Ja Jeesus sanoo, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoit totuuden.
Jeesus sa, det stämmer som du säger, att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant.
Ja nainen sanoi, herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta.
Och kvinnan sa, herre, jag förstår att du är en profet.
Ja tämä kohta meidät on yleensä saanut ajattelemaan, että tuo nainen oli niin sanottu huono nainen.
Det här sammanhanget har ju ibland fått oss att tro att den här kvinnan alltså var en så kallad dålig kvinna.
Mutta kun me, oliko hän?
Men är det nu faktiskt så?
Vai onko se meidän oletuksemme, jonka me laitamme siihen tekstiin?
Eller är det bara vårt antagande som vi på något sätt sätter in i texten?
Kauan aikaa sitten kiinnitin huomioni tähän paikkaan ja aloin miettiä.
För länge sedan så tittade jag på det här och började fundera.
Miksi tämän jälkeen, kun nainen, Jeesus sanoi tämän profetalliset sanat tälle naiselle, miksi nainen ei suuttunut ja lähtenyt pois?
Jag funderade så här, att varför blev inte kvinnan arg i det här sammanhanget, i det här läget, och liksom gick bort därifrån?
Me ajattelemme, että Jeesus paljasti tässä niin kuin naisen syntisen elämän.
Vi tänker ju att Jeesus här på något vis avslöjar kvinnans syndiga liv.
Mutta naisen kommentti onkin, että minä näen, että sinä olet profeetta.
Men kvinnans reaktion är ju den här, att jag förstår att du är en profet.
Hän ei ollenkaan hermostunut.
Hon blev egentligen inte alls nervös.
Entäs jos tuo nainen ei ollutkaan mikään syntinen nainen?
Tänk om den här kvinnan ändå var en syndig kvinna.
Entäs jos hän olikin oivan valtavan raskaan elämän taakan alta tullut murheen murtama nainen?
Kanske hon var en kvinna som hade gått igenom stora svårigheter och kommer hit bruten av alla sina bekymmer.
Entäs jos Jeesuksen sanat olivatkin, että nainen, minä tiedän sinun elämäsi tuskan ja taakan ja hädän.
Kanske Jesu budskap var den att kvinna, jag känner till ditt livs all kamp och alla svårigheter.
Tällainen on sinua kohdannut. Sinä olet menettänyt ehkä viisi miestä, et välttämättä omaa syytäsi.
Och kanske det handlar om att du har förlorat fem män och det är inte kanske ditt fel.
Emme tiedä, onko niin, mutta se on mahdollista.
Inte vet vi om det är så, men vi kan ju spekulera.
Meillä on hyvin piintynyt ajatus, että profetia paljastaa aina synnin.
För vi har ju en ingrodd förståelse eller tanke att en profet alltid avslöjar synden.
Vaikka Jumalan sana sanoo, että profetoiva puhuu ihmiselle rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi.
Även om Bibeln ändå säger att en profet ska tala ord som till uppbyggelse och tröst.
Mitäpäs jos tuo nainen kohtasikin siellään kaivolla henkilön, joka oli puhunut joka oli käyttäytynyt hänelle yllättävän ystävällisesti ollakseen juutalainen.
Kanske vi ska förstå det så här att kvinnan där vid brunnen möter en judisk man som är väldigt ovanligt artig och vänlig mot henne.
Puhunut hänelle elävästä vedestä, jota hän voisi antaa.
Och talat henne om det levande vattnet som han kunde ge.
Ja nyt profeetallisesti paljastaa, että hän näkee tuon naisen koko
ajan. Och på ett profetiskt sätt också avslöjar att han vet om hennes liv, förstår henne.
Joka tapauksessa olipa se naisen tausta nyt mikä tahansa henkilökohtaisesti, niin Jeesuksen sanossa ei ole mitään syytöstä.
Men hur vi än ska förstå det här så är det ju ingen anklagelse i det som Jesus säger.
Mutta siinä on profeetallinen pyhän hengen armoituksen käyttö.
Men här är ju ett bevis på hur Jesus handlar alltså i den helige andes smörjelse och ledning.
Ja meillä on tähän mennessä annettu jo opetusta kuinka lähestyä ihmistä.
Och vi har talat om att hur vi ska närma oss människor.
Ja kuinka pyhän hengen lahjat voivat auttaa, kun me kohtaamme ihmisiä.
Och hur den helige andes gåvor kan hjälpa oss när vi ska träffa och möta människor.
Ja sitten tässä on vielä eräs tosi mielenkiintoinen asia.
Så finns det ännu en väldigt intressant sak i det här.
Nimittäin nainen sanoi, että minä näin, että sinä olet profeetta.
Kvinnan sanoi, että jag ser att du är en profet.
Ja hehän nimenomaan samarialaiset odottivat Messiasta, joka on profeetta ja opettaja.
Och det var ju så här som vi såg, att samarierna de väntar på en Messias som skulle vara en profet.
Heillä oli auktoriteettina vain Mooseksen kirjat.
De hade som sin auktoriteet endast Mooseböckerna.
Ja siellä 5 Mooses 18 Jumala sanoo Mooseksen kautta.
Och i femte Mooseboken 18 står det så här.
Profeetan minä olen herättävä heidän veljensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen.
En profet ska jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom.
Tuon naisen sydämessä syttyi varmasti jo tässä kohtaa todellinen mielenkiinto, voiko tämä mies olla Messias?
På något vis anar vi att kvinnan här börjar få den här riktiga förväntan. Tänk om det här är den här Messias, profeten, som vi har väntat på så länge.
Mutta hänen keskustelunsa jatkuu tähän rukouspaikkaan.
Men sen så börjar hon fortsätta med att tala om också böneplatsen.
Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuodella, kun taas te väitätte, siis hän näki Jeesuksessa juutalaisen vaikka, että oikea paikka on rukoilla Jerusalemissa.
Hon säger så här, att våra fäder har tillbett på det här berget, men ni, alltså hon såg ju att han var en jude, säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem.
Tämä on polttava kysymys, mä haluan tietää tästä.
Och det här är en fantastiskt intressant fråga, jag vill veta just det här, hur är det med den här saken?
Ja Jeesus vastaa, että vaimo usko minua tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa.
Och Jesus svarar, tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern.
Te kumaratte sitä, mitä ette tunne, me kumaramme sitä, minkä tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista.
Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna.
Ja sitten kun me taas katsomme tätä naisen taustaa.
Och när vi tittar på kvinnans bakgrund.
Niin emme mekään voi ajatella, että Jeesus sanoi, että näistä juudealaisista johtomiehistä, fariseuksista, kirjanoppineista, sadukeuksista on pelastus. Niistä juuri, jotka ovat häntä kivittämässä ja vastustamassa.
Vähän se ei ole Jeesus, että frälsningen kommer från juden, alltså från fariseerna, sadukeerna och alla de här som föraktar samarierna.
Niin kuinka Jeesus ratkaisee tämän ristiriidan?
Hur ska Jesus nu klara av att lösa upp den här konflikten?
Muistetaan taas, että tuo nainen tuntee Vanhan testamentin tekstejä.
Vi ska komma ihåg att kvinnan hon känner till Moseböckerna.
Ei hän ole pakana, hän on joka tapauksessa juutalainen.
Hon är ju ingen hedning, utan hon är ju en jude på det sättet.
Jaakob siunatessaan poikeansa sanoi 1 Mooses 49 Juudasta. Juuda, sinun veljesi ylistävät, sinun kätesi on vihollistesi niskassa, sinua kumartavat isäsi pojat. Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat.
Och Jakob säger till sina söner här i första Mosebok 49:8 och talar till Juda. Och han säger så här att Juda, dig ska dina bröder prisa. Din hand ska vara på dina fienders nacke. Din fars söner ska buga sig för dig. Spiran ska inte vika från Juda. Inte härskarstaven från hans fötter förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga.
Eli Jeesus itse asiassa sanoi, että pelastaja tulee Juudasta. Messias todella tulee Juudasta.
Han säger här och bekräftar alltså att frälsaren Messias kommer från Juda.
Ja sitten hän puhuu tästä rukouspaikasta.
Men sen fortsätter Jesus då talar om den här böneplatsen.
Ja 25 jae paljastaa, nainen sanoo, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristus. No, kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaikki.
Och kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss.
Näettekö, ei hän ollut mikään pakana nainen, joka vain eli siellä syntisesti.
Vi ser här att hon var ingen hedna kvinna som levde ut i synden.
Hän saattoi olla niitä uskollisia juutalaisia, jotka halusivat pitää kiinni Jumalan sanasta.
Kanske hon var en trogen judinna som ville helt enkelt hålla sig till Guds ord.
Ja hän odottaa Messiasta.
Som väntar på Messias.
Ja Jesus sanoo, minä olen.
Och Jesus säger, det är jag.
Ei tähän mennessä Jeesus ollut kenellekään ilmoittanut näin suoraan sitä, kuka hän on.
I evangelierna så ser vi inte det här någonstans tidigare, att Jesus skulle ha så direkt uppenbara vem han var.
Profeetta sanoi, että ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin pyhästä.
Och profeterna talar om att de fattigaste och de minsta ska kunna glädja sig över Herren.
Ja tämä oli sitten taas ihan uusi opetuksen aihe, tämä kun Jeesus sanoo, minä olen.
Och det här är ju en helt egen undervisning när Jesus säger, jag är.
Se on aivan sama kuin se Jumalan nimi, jolla Jumala ilmestyi Moosekselle palavassa pensassa.
För det är samma namn som Gud uppenbarar för Mose när han uppenbarar sig för Mose i den brinnande busken.
Näettekö, Jeesus on siihen tietoisuuteen, mikä naisella on, siihen perusteen osoittanut, kuka hän on.
Så Jesus använder all den kunskap som kvinnan har, den förståelse hon har, och för att uppenbara vem han är för henne.
Ja sitten kun opetuslapset tulevat paikalle, niin he sanovat, että mitä pyydät Jeesukselle, kun he ihmettelee, että Jeesus puhuu naisen kanssa.
Och just då kom hans lärjungar och de blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne.
Se tarkoittaa kirjaimellisesti, haluammatko, että toimitamme tämän naisen pois?
På något vis där så hade de... Sorry.
Et haluammeko me, että toimitamme tämän naisen
pois? Ja, precis. Kanske de tänkte, att borde vi fråga om vi ska föra bort henne härifrån.
Eikö ole lohduttavaa, että nämä Jeesuksen oppilaat ei ollut ihan vielä mestarinsa kaltaisia?
Det är ju trösterigt för oss att förstå att lärjungarna var ju inte riktigt som Jesus här ännu.
Mutta he olivat kasvussa.
Men de höll ju på att växa och lära sig.
Ja tämä keskustelu tietenkin loppui tähän, kun sinne tuli henkilöitä, joiden läsnä ollessa nainen ei voinut enää puhua.
På något vis så avbryts ju hela samtalet här eftersom det kom flera män dit och hon kunde inte längre tala med dem.
Ehkä siksikin Jeesus niin määrätietoisesti ja ehkä nopeastikin johdatti tuon naisen itsensä tuntemiseen.
Det kanske också var därför som Jesus var så här snabb att leda kvinnan in i att lära känna vem hän egentligen var, för att han visste att hon kom.
Hän tiesi, että hänen opetuslapsillensa nähden hänellä on vähän aikaa.
För att han visste att han hade inte så mycket tid innan lärjungarna skulle komma tillbaka.
Ja sitten vain nopeasti muutama ajatus tuosta lopusta.
Sen är det några tankar om avslutningen av berättelsen.
Nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi, että olen kohdannut miehen, joka on sanonut minulle kaiken, mitä olen tehnyt.
Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket, kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort.
Hän saattoi myöskin sanoa, että olen kohdannut miehen, joka tiesi minusta kaiken.
Kanske hon sa med det att jag mött en man som vet allt om mig.
Ja hän menee kylään ja sanoo, tulkaa katsomaan miestä, eihän se vain liene Messias.
Kom och se på den här mannen, kanske han är Messias.
Ja ne kaikki tulivat tuon naisen kutsusta.
Och när hon ropade åt dem eller kallade ut dem så kom de alla ut ur staden och kom till Jesus.
Ja kerrotaan, että Jeesus viipyi näiden samarialaisten luona 2 päivää ja opetti heitä.
Och det står sen vidare att Jesus stannade kvar 2 dagar i Samarien och undervisade dem.
Ja sitten he sanoivat, että ei me uskota enää nainen sun puheesi tähden.
Och så sa de mot kvinnan efter det alltså att nu tror vi inte bara för att du har berättat det här för
me
oss.
Me ollaan itse kuultu ja me uskotaan, että tämä on Messias, maailman vapahtaja.
Vi har själva hört honom och vi tror att han är världens frälsare.
Kun opetuslapset olivat tulleet ja ihmetelleet, että ja tarjonneet Jeesukselle ruokaa.
Och när Jesus, lärjungarna hade kommit till Jesus och erbjudit honom mat.
Niin Jeesus sanoikin ihmeellisesti, että minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa.
Då säger Jesus lite kryptiskt så här att min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.
Tämä on varmasti meille yksi vastaus siihen sitten, että miksi Jeesuksen oli kuljettava Samarian kautta.
Och det här är kanske en del av svaret på frågan varför Jesus måste gå genom Samarien.
Hänen ruokansa on se, että hän tekee lähettäjänsä tahdon.
Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig.
Haluammeko me kasvaa hengellisesti Jeesuksen opetuslapsina?
Om vi vill växa andligen som Jesu lärjungar.
Silloin meidänkin ruokamme on se, että me teemme lähettäjämme
tahdon. Då blir det också vår mat att göra hans
vilja. Se on ruoka, joka kasvattaa meitä.
Det är mat som får oss att växa.
Ja Jeesus sanoi, että hän on ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on.
Jesus säger att människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat.
Se oli hänen päämääränsä tällekin päivälle.
Det var hans avsikt och målsättning också för den här dagen.
Ja sitä tehdessään hän murtautui monien ihmisiä erottavien muurien lävitse, murtaen samalla muurit kohtaamiensa ihmisten sydämistä.
Och han gör det också genom att bryta igenom de här olika murarna som skiljer människor från varandra. Och för att komma ända in i hjärtat på människorna.
Ja johti määrätietoisesti ihmisiä itsensä tunnistamiseen.
Och han var ju väldigt målmedveten i att leda människor in i att lära känna honom. Och att känna igen honom.
Ja toteutti määrätietoisesti tehtävänsä sovittajana Jumalan ja ihmisen sekä ihmisen ja toisen ihmisen välillä.
Och här så var han också väldigt målmedveten i att fungera som medlare mellan Gud och människa, men också mellan människorna.
Saattaakseen heidät yhdeksi Jumalan kanssa.
För att de alla skulle kunna bli ett med Gud.
Ja tällaisesta suhtautumisesta näihin halveksittuihin samarialaisiin Jeesus sai itse haukkumanimeen juudealaisilta johtomiehiltä.
Och för att han på det här sättet umgicks med samarierna så fick han ju också smaka på de här judiska ledarnas förakt.
Sinä olet samarialainen.
För du är ju en samarier, sa de mot honom.
Ja nyt jos palautamme mieleen sen lähtökohdan.
Och vi då i våra sinnen här ska gå tillbaka där vi startade.
Meidän tulee oppia mestariltamme.
Vi har fått kallelse att lära oss av vår mestare.
Hänen asenteistaan, hänen tavastaan elää.
Av hans attityder och hans livsstil.
Ja se muuttaa meidän elämämme.
Och när vi gör det så förändrar det våra liv.
Ja oppilaan tehtävä on tulla opettajansa kaltaiseksi.
För lärjungens uppdrag och kallelse att bli lik sin mästare.
Ja edelleenkin Jeesus haluaa lähettää opetuslapsia.
Och precis som då så vill Jesus fortfarande sända ut sina lärjungar.
Hyvinhän te kestitte näin pitkän opetuksen.
Ja ni klarar ju bra av den här ganska långa undervisningen.
Ja nyt me rukoilemme.
Nu ska vi be.
Herra, me on tässä tämä hetki kuljettu nyt sun kanssa.
Herre, nu har vi vandrat tillsammans med dig en stund.
Me on koetettu tavoittaa jotakin siitä, millainen sinä olet.
Och vi har försökt förstå och få tag lite i vem du är och hurdan du är.
Ja kuinka sinä elit ja toimit.
Hur du levde och hur du handlade.
Opettaaksesi oppilaita sinun opetuslapsiksi.
För att träna och lära dina lärjungar.
Auta sinä, Herra, meitä näkemään ne meidän mielessämme ja asenteissamme olevat muurit ja esteet.
Herre, hjälp oss att förstå vilka murar och hinder som vi har i vårt sinne och våra liv.
Kenties halveksunta ja asenteet.
Om vi har förakt eller hårda attityder.
Ja sydämen pienuus.
Och att vårt hjärta är så trångt.
Joka estää meitä lähestymästä ihmisiä sinun tavallasi.
Som hindrar oss för att komma nära med andra människor.
Ja Herra, anna meille sitä sinun niin kuin olemustasi, että sä oot tullut etsimään ne kadonneet.
Herra, hjälp oss att förstå din attityd att komma för att hitta de förlorade.
Ja johdata meitä niin, että mekin kuljemme näissä sun askeleissa.
Och led oss så att vi också kan vandra i dina fotspår i den här saken.
Herra, anna meidän oikein sydämemme kysyä sinun seurassa nyt.
Låt oss få vara nära och följa dig i våra hjärtan.
Kuinka me voisimme olla sinun oppilaitasi?
Och visa oss hur vi kan vara dina lärjungar.
Minne sinä haluat meidät lähettää?
Så vi förstår vart du vill sända oss.
Herra, me olemme niin kiitollisia siitä kaikesta, mitä sinä olet meille antanut.
Vi är så tacksamma för allt vad du har gett åt oss.
Mutta Herra, me tiedämme, että me emme oikein näe niitä, jotka ovat tämän samarialaisen naisen kaltaisia.
Men vi vet också att vi har svårt att se dem som är lika den här samariska kvinnan.
Hänellä on jano, mutta jonkun täytyy johdattaa hänet.
Hon hade denna törst, men någon måste visa henne var källan finns.
Herra, me rukoillaan, että sinä voisit, Herra, tehdä niitä meistä.
Och vi ber, Herre, att du ska göra den här undret i oss.
Jota sä voit johdattaa.
Så att vi får bli ledda av dig.
Jesuksen nimessä.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.